Det här är Extrapodden från Politikrummet och Expressens politikredaktion. Jag heter Daniel Ringmo och du heter Viktor Bartkron.
Den här veckan också.
Innan vi går in på vad som har hänt i politiken den här veckan så behöver vi adressera en sak.
Okej.
Jo, vi dödförklarade ju folklistan förra veckan efter falukorvsfiaskot i Täby.
Mm.
Var det förhastat? Det har ju hänt lite grejer nu i veckan. Folklistan har värvat medlemmar från Åtvidaberg och Facebookgruppen Bränsleupproret.
Ja.
Och Jan Emanuel och Sara Skyttedal, de har också pratat djuret från en lerig bondgård i Norrtälje. Var vi för tidigt ute?
Ja, alltså det här med Åtvidaberg var ju ett spår för sig. Alltså det kom ut en nyhet om att folklistan har tagit över hela Kristdemokraterna i Åtvidaberg. Alltså hela partigruppen. Det lät som en otrolig kupp. Sen började man fundera, vänta nu, Åtvidaberg är en ganska liten kommun och Kristdemokraterna är ett ganska litet parti. Hur många är det här egentligen? Och svaret visade sig vara två. De har två mandat i fullmäktige. En av de här personerna ångrade sig sen på eftermiddagen. Så det man har gjort är att värva en människa i Åtvidaberg. Så just det talar väl för att liket kanske mer sprattlade till snarare än väcktes från de döda.
Mm, djuret då, är det vägen till Bryssel?
Ändå lite spännande. Jag tycker den här spaningen vi hade förra veckan stärks ju att folklistan börjar, kommer ut och säger vi är ett populistiskt, det säger man inte, men de menade det, EU-kritiskt parti. Okej, det de har gjort nu de senaste veckorna är att spruta ut sig förslag om mer detaljerad EU-reglering. Så fortsätter det så här så kommer väl den tionde punkten på den här listan vara någon slags översyn och ökning av EUs infrastrukturstöd eller någonting i den stilen. Det är ändå en viss twist.
Det första brysselvänliga populistpartiet alltså.
Ja, det kanske är det som är på nytt födelsen då. Vi får se. Det är i alla fall en ledig position.
I veckan så cementerade Ulf Kristersson bilden av sig själv som Swiftie. Taylor Swift, hon har ju släppt ett nytt album. Hon gjorde det i fredags förra veckan. The Tortured Poets Department, eller TTPD. Har du lyssnat någonting på det här?
Nej, jag har mest lyssnat på när min fyraåring berättar om rymden faktiskt de senaste veckorna.
Mm. Ulf Kristersson, han har däremot lyssnat då. På Instagram så skrev han en mini-recension där han ger skivan 4 av 5 och skriver kunde redan i fredags konstatera att det verkligen är ett bra album. En naturlig uppföljare till förra.
Sann formuleringsglädje från statsministern som ju gillar sin egen röst.
Är det så här Moderaterna ska locka unga kvinnliga storstadsväljare, tror du?
Ja, det är ju en intressant tanke. Men i så fall så tror jag kanske inte att det är den lättaste vägen. Alltså Ulf Kristersson har ju länge skyltat med sin kärlek till bandet Kent. Som ju alla dagens Magdalena Andersson röstande storstadskvinnor i yngre medelåldern älskade som tonåringar. Om man ser det som väljarstrategi så har ju den hittills inte varit särskilt produktiv. De röstar ju alltså på Magdalena Andersson istället. Men vi kanske ser här en fokusförflyttning och att Kristersson har gett upp Kent kvinnorna och satsar på en ny generation. Får vi se hur det går då.
I USA-valet, eller i USA så pågår just nu en diskussion om vilken påverkan Taylor Swift kan ha på valet där i höst. Hon stöttade Biden för 4 år sedan och nu pratas det och skrivs spaltmeter om att hon kan bli Bidens räddning. Kan hon rädda även Kristersson i EU-valet?
Nej.
Okej. Okay. Det var i alla fall inte första gången som Ulf Kristersson recenserade musik. Så här lät den här stab visade honom Harry Styles för några år sedan.
Late night poppis.
Den är poppis.
Ja, men den har ju spelats jättemycket.
Vad tycker du om den då?
Jo, men det här är bra. Det här är bra.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
När det här avsnittet släpps så har det ännu inte hänt, men vi vågar väl ändå sticka ut hakan och säga att Amanda Lind kommer väljas till nytt språkrör för Miljöpartiet på söndag.
Ja, alltså det borde ju vara så med tanke på att samtliga övriga motkandidater har hoppat av och hon är valberedningens förslag. Men det här är Miljöpartiet så vi kan inte helt utesluta att vi står där på måndag med en fritidspedagog och biodlare från Säffle som har fått feeling på lördag kväll och slängt in en kandidatur. Men... Vi får nog ändå säga att det, ja.
Det lutar åt Amanda Lind.
Jag medger att det gör det, ja.
Ja. Och redan nu har vi fått en fingervisning kring vad hon kommer vilja driva för politik. Det här efter en intervju i Dagens Nyheter i helgen där hon pratade om tillväxt.
Ja, eller snarare frånvaron av tillväxt. Om jag förstod henne rätt så vill hon att vi ska ställa om till ett samhälle där vi inte strävar efter tillväxt, alltså det som ibland kallas för nerväxt.
Ja, alltså det var lite oklart tycker jag att förstå vad hon menade här. Många har ju gjort just den tolkningen som du gör här. Men jag pratade faktiskt med henne för att försöka reda ut vad det egentligen var hon menade.
Ja, och vad tyckte hon att hon menade då?
Ja, jag kan inte påstå att jag blev jättemycket klokare efter det här klargörandet. Men hon säger att hon vill inte se något BNP-tak. Men att det ändå finns planetära gränser som politiken och ekonomin måste ta hänsyn till.
Så någon form av gräns som vi inte ska sätta.
Ungefär så. Ett ganska oprövat politiskt budskap hittills, eller?
Både och skulle jag ändå säga. Alltså, det här är ju egentligen Miljöpartiets kärnfråga. Alltså, Miljöpartiet bildades 1981 som en protest mot moderniteten och i praktiken tillväxten. Alltså, det var för mycket fabriker, för mycket el och folk borde bo på landet och odla sina egna morötter och du vet allt det där. Och sen dess har vi ju mer eller mindre haft tillväxt i 43 år, så tacka fan för att Miljöpartiet idag tycker att det har gått ännu mer för långt. Egentligen alltså.
Men så här brukar de ju ändå inte uttrycka sig.
Nej. Fast ändå ju, med några års mellanrum så brukar någon ledande miljöpartist råka säga något kritiskt om tillväxt och då blir det tumult i debatten. Alltså, motståndarna springer runt och spelar chockade och miljöpartisterna själva får panik och börjar krishantera. Och lite så var det väl här också.
Ja, men precis. Amanda Lind är ju inne på att hon har blivit vantolkad efter den här DN-intervjun. Och i hennes förtydligande så sa hon ju alltså då att vi ska inte ha någon BNP-gräns, men det finns någon form av gräns.
Ja, och det här är ju det märkligaste med Miljöpartiet. Alltså deras raison d'être, alltså skälet till att de finns är att det fanns och i viss mån finns då efterfrågan på just ett tillväxtkritiskt miljöparti. I praktiken är det så. Men det vill de inte stå för. Och samma gäller ju egentligen sakpolitiken. Alltså under de här 43 åren så har ju Miljöpartiet haft två frågor som egentligen har varit större än allting annat. Lägg ner kärnkraften och gör det väldigt mycket dyrare med fossila bränslen, bensin. Men så fort någon säger att Miljöpartiet, som ju ändå haft en del inflytande, att Miljöpartiet har lagt ner kärnkraft och gjort det dyrare att köra bil, ja, då börjar miljöpartisterna protestera och skrika att nej, det var inte vi, det var marknaden eller Vladimir Putin eller vem det nu var. Alltså, nej, det var en blocköverskridande överenskommelse, du vet. Det blir alltid så.
Det är inte jättebra självförtroende i Miljöpartiet.
Nej, det är ju lite som om Sverige skulle stänga gränsen och låsa in 5000 gängkriminella i något kollektivhäkte och sen skulle Sverigedemokraterna springa runt och vifta med armarna och säga att nej, det var absolut inte Tidöavtalets förtjänst utan det var EU och Gudrun Schyman eller något.
Men den här ängsligheten, har den någonting att göra med att Miljöpartiet vet ju att de behöver samarbeta med andra partier om de ska få genom sin politik? Och det här utspelet som Amanda Lind kom med, det var ju inte helt lyckat om man lyssnar på vad de andra partierna tyckte i alla fall.
Kanske så, men å andra sidan, som vanligt så måste du, ska du samarbeta med någon så ska du ha något att samarbeta om och du kanske vill ta med dig någonting till bordet. Men du har ju hört dig för här hur reaktionerna har varit, berätta.
Väldigt mycket ris, väldigt lite ros. Mm. Alla verkar ha tolkat henne på det sättet att hon vill...
Alla verkar ha tolkat det henne med det hon egentligen menade,
ja. Ja, precis. Centerpartiets Martin Ådahl, han tycker att det hela är helt bakvänt. Och märkligt med filosofiska diskussioner på den här nivån, anser Ida Gabrielsson från Vänsterpartiet.
Okay, ja, man undrar vilken nivå som passar. Kommunfullmäktige, regionfullmäktige. Ja. Nej, men det är ändå Centern och Vänsterpartiet i alla ära. Som vanligt på den sidan av politiken så är ju frågan vad föräldrarna tycker. Socialdemokraterna. Ja. Du har pratat med dem också. Eller den primus inter pares, mamma Andersson.
Precis, hon var ju på riksdagsjournalisterna i tisdags.
Ja.
Det är alltså en träff där journalister med jämna mellanrum då möter politiker i lite mer avslappnad form.
Ja, precis. Lite kaffe, lite bulle, ibland också lite god stämning, men absolut inte alltid.
Magdalena Andersson, hon fick ju faktiskt frågor då på den här träffen vad hon tyckte om den här DN-intervjun med Amanda Lind. Och hon var noga med att poängtera att hon inte hade läst hela intervjun.
Åkesson-strategin. Eller var den bara för lång?
Det verkar ha varit för lång. Alltså jag kollade upp det här. Det är strax över 5000 tecken. Så att, ja, den är ju längre än en vanlig nyhetsartikel. Det får vi ändå ge Magdalena Andersson.
Men betydligt kortare än ett DN-reportage. De är ju jättelånga.
Det är sant. 5000 tecken, det tar ju några minuter att läsa. Men, och med tanke på att det här är ju en ny ledare för ett parti som Magdalena Andersson kanske då vill bilda regering med, borde man ju tänka att hon var ganska intresserad av att höra vad hon hade att säga.
Du insinuerar att Magdalena Andersson skulle vilja bilda regering med Miljöpartiet. Nu undrar jag, vad grundar du det på?
Okej, det är sant. Det är kanske lite förrestat.
Men jag förstår vad du menar.
Ja, Magdalena Andersson, hon gjorde i alla fall tolkningen att Amanda Lind är inte alls emot tillväxt så länge den är grön och att vi självklart ska ha sån tillväxt. Vi har ju lite tråkiga nyheter att redovisa också. I onsdags kväll så stormade ett gäng maskerade personer ett politiskt möte som anordnades av Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Gubbängen i södra Stockholm. Det kastades in rökbomber och personer blev sprayade med färg och talaren Mattias Våg fick ta emot flera slag också.
Ja, man vill ju egentligen inte ge någon uppmärksamhet till den här typen av huliganer, inte ens när de har något slags perverterat politiskt motiv. Men det här är naturligtvis en stor sak som ju också har fördömts av de flesta som inte själva är nazister.
Vad sätter jag för prägel då på valrörelsen?
Ingen alls får vi hoppas, men på något sätt så känns det ju som ett slags déjà vu. Alltså den senaste veckan så har vi haft dels en symbolistisk rasistdebatt som utspelar sig på Kulturhuset i Stockholm och sen också en nazistattack då av allt att döma längs gröna linjen i Söderort i samma stad. Det känns som 2013 igen när den här typen av saker hände senast på det sättet. Och då funderar man förstås på vad som är nästa sak om nu historien upprepar sig fullt ut.
Kanske att vi skickar sådär post till EU igen?
Ja, kanske det. Feministiskt initiativ ligger ju lite lågt numera, men Folklistans dörrar står ju alltid öppna.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Det har blivit dags för mitt favoritsegment i den här podden. Prestation och kalkon.
Har vi verkligen bestämt att vi ska kalla det det?
Det är du som inte vill. Jag tycker att det är jättebra. Jag har till och med gjort en jingel faktiskt.
Vi har en kompromiss här. Du får jingeln, men du får utse en vinnare. Varsågod.
Okej. Okay. Jag var lite inne på att David Batra kanske skulle ta hem det den här veckan.
Det känns lite som too soon, men du får gärna förklara.
Ja, förra veckan utnämnde vi Anna Kinberg Batra till veckans förlorare. David Batra är alltså hennes man. Han har ju alla möjligheter nu att rida på den här uppkomna vågen. Han skrev en bok 2010 som handlar om lappar. Den skulle med enkelhet kunna få ett nytt kapitel,
ja,
och
just
en
det.
Ny upplaga.
Ja, precis. Den förra boken hette väl något i stil med att den som inte tar bort luddet i torktumlaren ska dö. Går väl inte riktigt nu, men man kanske kan hitta på något i stil med vi söker en planeringschef för omgående tillträde, eller så.
Det är ju en kioskvältare, det hör man ju. Och den här scenshowen som han hade, Elefanten i rummet, som ju handlade om att Anna Kinberg Batra fick sparken från sitt förra jobb, den kan ju nu gå upp på alla scener i landet igen.
Too soon, som sagt. Alltså, det här får ju verkligen stå för dig, men jag minns faktiskt att Elefanten i rummet skrevs ju långt innan Anna Kinberg Batra faktiskt blev avsatt av sina tilltänkta vänner i Moderaterna. Och det man gjorde då var ju att snabbjustera manuset, för premiären låg bara ett par veckor bort. Så, och det talar ju för att det här skulle ju fungera oavsett hur det här med länsstyrelsen faktiskt slutar.
Så du köper det här?
Ja, jag gör det faktiskt. Så då har vi ju förlorare kvar.
Och det finns en politiker som har åkt på stor spö den här veckan.
Jag misstänker att du tänker på den socialdemokratiska EU-toppkandidaten Helene Fritzon.
Ja, jag tänker på Rasmus Landströms recension av hennes barnbok Det heter demokrati i Aftonbladet Kultur.
Den har vi läst med skräckblandad förtjusning i veckan, ja.
Jag har ett axplock här.
Mm.
Kunde inte någon tjänsteman ha dragit i nödbromsen? Det är så artikeln börjar.
Mm. Sen, då är ribban satt, så att säga.
Jag får en tvångstanke att skölja munnen med klorin efter att ha läst den högt.
Mm.
Alltså den här boken, den handlar alltså om en lat ekorre som vill att det ska vara tyst i närheten av det träd som han bor i. Och för att få tyst på de här andra djuren så kommer han och några andra djur fram till att man behöver samarbeta.
Alltså det låter ju inte jättesympatiskt med en lat ekorre som tycker att andra bara stör. Men okej, men det här ska då på något vis spegla hur man gör i EU-parlamentet då.
Precis. De här djuren, de tar sig dit faktiskt i parlamentet på någon slags studieresa. Och där lämnar man också in något förslag om att alla dammar i EU borde saneras och rengöras. Och som av en händelse så är det en kvinna i rosa kavaj som ger stöd till det här förslaget. Den kvinnan är misstänkt likt Helene Fritzon själv.
Mm. Hur slutar det då? Får ekorren tyst på de andra djuren så att han kan lata sig ostört?
Jag säger som Magdalena Andersson, jag har inte läst hela den här boken. Den är faktiskt 77 sidor lång. Så att...
Ja, det är ungefär som ett lördagsreportage i DN då.
Men jag utgår från att Rasmus Landström på Aftonbladet Kultur har läst hela artikeln. Vill du ha ett till omdöme från honom?
Gärna om det finns mer.
Det heter "Demokrati är så provocerande usel att jag genast får lust att skjuta av de odrägliga skadedjuren."
Nya tag nästa vecka, Helene Fritzon alltså.
Och grattis David Batra.
Grattis David Batra.
Och tack till alla er som har lyssnat på den här extra podden. På tisdag är Politikrummet tillbaka som vanligt. Vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi. Hej.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.